Välkommen till Radio Maranata och den tredje delen i mitt bibelstudium över den välkända bönen Fader vår. Den här bönen som har betts och fortfarande bes av kristna över hela jorden och som är så fascinerande både att studera och naturligtvis att be. I första programmet så talar jag om det här namnet far eller fader, varför det är så viktigt. Och i förra programmet gick jag igenom varför det är centralt att vår far är just i himmelen. Så nu är det på tid att vi talar om Guds namn och varför det ska helgas som det talas om i Fader vår. Jag heter Paulus Eliasson och det här är Radio Maranat. Vi gör här inledningen som vi har gjort de andra programmen och börjar med att läsa hela bönen Fader vår och hämtar den från Matteus kapitel 6. Där står det så här: Så ska ni be. Vår far i himmelen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden som i himlen. Ge oss idag vårt dagliga bröd och förlåt oss våra skulder så som vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frestelse utan fräls oss ifrån det onda. Och om du lyssnade på det förra programmet så sa jag där i inledningen att det är intressant att den som ber i den här bönen, alltså den som riktar den här bönen, talar inte om mig eller jag utan det är ett vi. Alltså man ber inte min far som är i himlen utan man ber vår far som är i himlen. Och så är det genom hela den här bönen att det är ett kollektivt vi som ber. Och i förbindelse med det så är det intressant att se också att den första delen av bönen, den handlar inte alls om oss. Fader vår är delat in i två delar och den första delen handlar uteslutande om Gud, om Guds namn, om Guds rike, om Guds vilja och så vidare. Och jag skulle tro att när vi tänker på vad bön är, så är det nog framförallt att man kommer till Gud med sina personliga förfrågningar och önskningar. Vi kommer till Gud med våra böner om vad vi vill ha. Hjälp mig med, jag vet inte, min examen, hela mig från min sjukdom, ge mig visdom eller någonting liknande. Och det är ju det vanliga sättet, tror jag, som vi säger att man, ja, hur man använder ordet be. Man ber om någonting, även när man ber andra människor om någonting, så är det för sin egen skull. Men här kan vi alltså se att när Jesus lär oss att be, så börjar han med att säga att vi ska be för det som vi kan kalla för Guds behov först. Be för hans namn, be för hans rike och be för hans vilja. Och vi kan ju fråga oss själva, du kan ju fråga dig själv, hur ofta börjar du där? Hur ofta känner du det här behovet att be för det som ligger Guds hjärta närmast och det som handlar om vad Gud önskar och vad Gud behöver? Och det är när jag tänker på de här sakerna som jag börjar inse att bön faktiskt inte först och främst handlar om att förändra bara hur Gud handlar i världen. Alltså vi ber om en sak och så uppfyller Gud vårt önskemål. Utan bönen handlar i första hand om att förändra vårt sätt att tänka. Och jag har talat om det här tidigare i Radio Maranata. Men jag kan ju bara nämna vad jag menar med det här. Det är att när vi ber om det. Ja, alltså vi ber om det som vi anser är viktigt. Jag ber för mina nära och kära, jag ber för mina behov, därför att de sakerna är viktiga för mig. Och om du hör någon be en ärlig bön som inte är formulerad bara för att imponera eller människorna runt omkring och få dem att tycka att du är fantastisk på att be, så kommer du höra en bön som handlar om vad som är viktigt för den människan. För varför skulle vi be om någonting om vi inte ansåg det som viktigt? Men det jag tror att Jesus gör när han ger oss den här bönen och lär oss att be den, är att han går lite åt andra hållet. Genom att vi ber för det som Jesus vill att vi ska be för, så blir de här sakerna viktigare för oss. Jag hade antagligen inte bett att Guds namn ska helgas om inte Jesus hade lärt mig att det är just det jag ska be om. Men när han först har lärt oss det, när han har undervisat sina lärjungar om och sagt så här ska ni be, så gör det att vi förstår hur viktigt det är, och det kommer forma oss. Det formar mig och dig när vi lär oss det här. Så Fader vår, det är inte bara en bön som förändrar Gud. Och egentligen så tror jag inte att man kan säga att någonting förändrar Gud. I grund och botten så är Gud oföränderlig. Men det som verkligen blir förändrat när vi ber den här bönen, det är vi själva. Jag vet inte om du har tänkt på det, men jag tror att det är så den här bönen är tänkt att forma oss, att hjälpa oss, att utveckla oss till att tänka så som Gud tänker och behandla det som det viktigaste. Och sättet som Jesus vill att vi ska förändras i vårt böneliv, det är då som vi ser här i den första delen, där säger vår far i himlen: låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden som i himlen. Det är att vi sätter då namnet, riket och viljan först. Och nu ska vi försöka att reda ut lite här just vad det här med namnet och att helga Guds namn, låt ditt namn bli helgat, vad det betyder. Vad är Guds namn för någonting? Alltså, vad heter Gud? Förenklat så kan vi ju säga att Gud har ju ett namn. Och i den hebreiska bibeln så återges det som regel med bokstäverna JHVH. Och det uttalar man Jahve. Tidigare så trodde man att det skulle uttalas Jehova. Men det är antagligen en missförståelse. Men Gud har alltså ett namn. Och trots då att vi känner till det här namnet ifrån Gamla testamentet, så nämns det faktiskt aldrig i hela Nya testamentet. Det här tetragrammet som det kallas, JHVH, eller namnet Jahve eller ens Jehova, det nämns aldrig i hela Nya testamentet. Några grupper, som till exempel Jehovas vittnen, tror att det finns fel i de manuskript som vi har, som finns, och därför har de lagt in namnet Jehova på många ställen i Nya testamentet. Men det finns absolut inget stöd för att göra på det sättet. Det användes helt enkelt inte på grekiska som Nya testamentet skrevs på. Och om man dessutom ser på hur det här ordet namn används i Bibeln, alltså hur namn används i Bibeln, så förstår man att det handlar om mer än att vi alla har ett namn som folk använder när de pratar med oss och om oss. Och jag kan bara ta som ett exempel, i femte Mosebok så talas det om de som bryter pakten med Gud och vänder sig bort ifrån Herren. Och Mose säger att Herren i sin vrede ska utrota hans namn under himmelen, alltså den som då har brutit pakten. Och vad betyder det för någonting? Om vi säger att den här personen som har brutit pakten heter Mika, ska man inte kalla honom Mika då längre, eller ska namnet Mika sluta användas av alla människor? Eller är det så att den personens livsverk, alltså hans ett, hans ära, ska försvinna? Och jag tror att det är det handlar om här. Personens namn är vad personen är. Det är en representation av personen. Och ett annat exempel som handlar om Guds namn, det hittar vi i Uppenbarelseboken i det tredje kapitlet, där det sägs att församlingen i Philadelphia har hållit fast vid Jesu ord och inte förnekat hans namn. Och då kan man fråga sig, vad då förneka hans namn? Betyder det att de inte har förnekat att Jesus heter just Jesus? Eller betyder det snarare att de inte har förnekat och vänt sig bort från honom som person? De har inte förnekat honom. Och jag tror att det är svaret. Det är så det används. Så det vi kan se är att ordet namn ofta handlar om vad en person är för någonting. Det är en nyckel när vi ska försöka gräva i vad det betyder att vi ber att faderns namn ska bli helgat. Och nu ska vi vidare här. Och vi går tillbaka till Sinai igen. Och vi ska höra ett av de 10 budorden. Vi ska läsa ett av de 10 budorden som Gud gav till Israels folk vid berget Sinai. Du känner helt säkert till det här budordet. Och jag hämtar det från andra Mosebok kapitel 20 och vers 7. Där står det så här. Du ska inte missbruka Herren din Guds namn. För Herren ska inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn. Så här är det alltså då ännu en vers som handlar om Guds namn och att man inte ska missbruka det namnet. Och då kan man fråga sig, hur förstår man det här budordet? Alltså vad är det för någonting att missbruka Guds namn? Är det att använda Guds namn som en svordom, som jag har hört ibland? Folk har sagt att ja, om någon svär så säger man nej, men du ska inte missbruka Guds namn. Men Guds namn är ju Jahve, som vi sa innan. Och jag har faktiskt aldrig hört någon på svenska använda det namnet som ett kraftuttryck. Så man kan ju tänka sig, jaha, var det här kanske ett problem på Mosetid som inte är aktuellt för oss idag? Eller ligger det någonting mer i det här? Kanske det handlar om att inte använda Guds namn i andebesvärjelser och i trollkonst. Alltså att man missbrukar det för spirituella ritualer och så vidare. Och om det är sant så tror jag att de flesta av oss inte heller behöver oroa oss. Men jag tror inte att det här stämmer. För tänk om det här med att inte missbruka Guds namn betyder någonting annat och någonting som är närmare och mer allvarligt. Och om du läser kärnbibeln så översätts det här ordet missbruka med representera. Det står alltså att du ska inte representera Herrens namn på ett felaktigt sätt. Men i fotnoten till den versen så sägs det att ordet faktiskt är att bära eller lyfta upp. Alltså du ska inte bära Guds namn på ett felaktigt sätt. Och då kan man fråga sig, vad betyder det här att bära namnet? Alltså bära kan ju ha mycket symbolisk betydelse. Men om vi tänker oss, vad kan det innebära att bära ett namn? Vem är det som bär Herrens namn? Vad betyder det att bära Guds namn? Och hur gör man det i så fall på antingen ett riktigt eller ett felaktigt sätt? Och jag tror att vi förstår det ordet bäst om vi tänker på vilken roll Israels folk var kallade till. För de skulle vara Guds speciella folk som tjänade honom, som vandrade på hans vägar, som lydde hans bud och som var hans representanter på jorden. De hade inga statyer av guld och de gjorde inga bilder. Det står till och med i budordet precis innan det vi läste här om att inte missbruka Herrens namn, så står det att man inte ska göra sig något beläte eller någon bild, varken av det som är uppe i himlen eller det som är nere på jorden. Utan istället så var det så att varje israelit var bärare av Guds bild. Alltså varje person är skapad i Guds bild. Och Israels folk var utvalda för att bära Guds namn. De var hans representanter helt enkelt. De var kallade att vara hans präster. Och vi kan se det ännu tydligare om vi läser om prästen. Framförallt översteprästen och hans tjänst i tabernaklet och senare i templet. För det står att översteprästen skulle ha en turban uppe på huvudet. Och på den här turbanen framme i pannan så skulle man fästa en liten skylt av Gud där det stod Herrens egen eller helgad för Herren. Så prästen han bar bokstavligen talat Herrens namn. Det var hans uppgift helt enkelt. Och en annan viktig detalj i det sammanhanget, den hittar vi i fjärde Mosebok kapitel 6. Där den här berömda välsignelsen som fortfarande används i många kyrkor och församlingar står. Där det står så här, Herren talade till Mose, han sa: säg till Aron och hans söner, när ni välsignar Israels barn ska ni säga till dem: Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. Så ska de lägga mitt namn på Israels barn och jag ska då välsigna dem. Så prästen skulle välsigna folket, och när han gjorde det så la han Guds namn på Israels barn. Inte namnet som i bokstäverna, han skrev inte på dem, men namnet som i Guds egen närvaro. Gud var med dem, de var med Gud och de var Guds representanter. Och som Guds representanter så kunde de vara goda eller dåliga representanter, och när andra människor och folk såg dem så kunde de antingen se Guds storhet om Israel helgade Guds namn, eller så kunde de förakta Gud om Israel vanhelgade Guds namn. Och det här tror jag förklarar just vad Jesus menar när han säger att vi ska be om Faderns namn. Men fortfarande så har vi inte kommit fram till vad det betyder att hans namn ska helgas. Det är kanske lite mer intuitivt, men jag ska försöka förklara lite grann i alla fall. Att någonting är heligt, det betyder att det är avskilt och unikt. Man behandlar det inte hur som helst. Ett exempel: om du är en man så kanske du har flera slipsar som du använder vid olika tillfällen. Men den vita slipsen, den använder du vid begravningar. Den är helgad för det tillfället. Och i Bibeln så talas det, som du säkert vet, mycket om helighet. Och det sägs framförallt att Gud är helig. Han är unik. Det finns ingen som är honom lik. Han är som solen, unik och på många sätt farlig när man kommer för nära. Man ska inte komma för nära det som är heligt hur som helst. Och om man ska närma sig det som är heligt så ska man förbereda sig väldigt väl. I Jesaja kapitel 6 så får profeten Jesaja se Gud sitta på en tron, och runt honom så är det serafer som ropar ut: helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Och i det här mötet, den här visionen som Jesaja har, så ser han då sin egen orenhet. Och samma sak sker då Moses mötte Gud i den brinnande törnbusken. Då sa Gud till honom att han skulle ta av sig sina skor, just därför att marken han stod på var helig mark. Så man kan säga att ju närmare man kommer till Gud, desto heligare blir marken som man går på. Och med det i åtanke då så kan vi vända tillbaka till den här bönen som alltså säger: vår far som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Och vad betyder egentligen det? Alltså hur kan Guds namn bli helgat? Är inte Guds namn redan heligt? Kan det bli mer heligt än det redan är? Och svaret på det är att nej, det kan inte bli mer heligt, men det kan bli mer helgat. Alltså att helga, alltså verbet, det är någonting som personer gör. Vi helgar. Du och jag kan helga Guds namn. Ett exempel så står det i Jesaja kapitel 8, vers 13, så står det så här: håll Herren Sebaot helig. Låt honom vara den ni fruktar och bävar för. Alltså, det är en uppmaning till Israels folk att de ska helga Herren Sebaot, att han ska vara herre för dem. Och i tredje Mosebok 18:21 så står det också så här: du ska inte offra något av dina barn åt Molok. Du ska inte ohelga din Guds namn. Jag är Herren. Så man kan alltså hålla Gud som helig, eller man kan hålla honom som ohelig. När man fruktar och bävar för honom så håller man honom helig. När man offrar sina barn till Molok, som är det här exemplet i tredje Mosebok, så håller man honom som ohelig. Och det gör inte Gud mer eller mindre helig. Men det gör honom mer eller mindre helig i våra hjärtan och i våra liv. Vi har möjlighet att erkänna Guds helighet eller att ignorera den. Vi kan bära Guds namn med vördnad eller så kan vi låta bli. Och i första Petrus brev så beskrivs det just det här hur man håller Guds namn heligt. I första Petrus 3:15-16 så står det: Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan. Var ständigt beredda att svara var och en som ber er förklara det hopp ni har, men gör det ödmjukt med respekt och rent samvete så att de som talar illa om ert goda levnadssätt i Kristus får skämmas för sitt förtal. Så när man har Jesus som herre och som det sägs här att man helgar honom som hjärtats enda herre, så kommer man bete sig på ett speciellt sätt. Man kommer att vara beredd att svara dem som vill att man ska förklara hoppet som man bär på. Men man gör det inte på ett fräckt sätt eller ett respektlöst sätt, utan man gör det i ödmjukhet och med ett rent samvete. Och för övrigt ska jag säga att i den här versen så sägs det att det är Kristus, alltså Jesus själv, som vi ska hålla heliga som herre i våra hjärtan. Och det används samma ord som det gör, som används i Jesaja kapitel 8 när det står att vi ska hålla Jahve Sebaot, Herren Sebaot, helig. Så kallelsen att helga Guds namn handlar inte bara om Fadern, utan det handlar om hela treenigheten. Så till slut, låt mig knyta ihop det här korta lilla bibelstudiet och så applicera det på dig och mig. För vi är ju frälsta. Om du är i samma situation som jag så är du en kristen. Vi är troende och med andra ord så bär vi Herrens namn. Vi är hans representanter på samma sätt som Israel var Herrens representanter. Och när folk ser på oss som bekännande kristna så frågar de sig automatiskt naturligtvis vilken slags Gud vi har. Om vi slåss och mördar och hatar och krigar, stjäl och förbannar, så kommer människor att förbinda vår Gud med just de här sakerna. Då vanhelgar vi Guds namn, eftersom Herren inte är en sån Gud. Men å andra sidan, om vi formas på så sätt att vi blir mer lika Gud, så att vi älskar och välsignar och helar och visar barmhärtighet och sådär, och alla de andra sakerna som Gud har kallat oss till att göra, ja då helgar vi hans namn. Så till slut, som konklusion, vad betyder det att be den här bönen, låt ditt namn bli helgat? Det betyder inte att vi ber Gud om att han ska göra någonting framförallt borta i Afrika eller i Asien eller någonstans där ute. Det betyder inte att vi bara bekänner att Gud är helig, utan det är en bön om att Guds ära ska upprättas ibland hans folk och att hans folk ska sprida den här kunskapen om hans namn ibland alla människor, att flera ska komma till honom så att fler ärar honom som fader, och på det sättet så blir Gud ärad. Det är en bön om att en förändring ska ske i oss själva. Och på det sättet så är det ju intressant att vi ber om en sak som vi faktiskt delvis har kontroll över själva. Alltså jag kan naturligtvis be om att Guds namn ska bli helgat genom att folk i Kroatien eller Libanon börjar påkalla Herrens namn i helighet och att de börjar vörda honom, att de börjar leva så, liksom, liv som ger honom ära. Men framförallt så handlar väl den här bönen om mig själv och min närmiljö, min församling, mitt område där jag har någon slags kontroll, för att säga det så. Att jag kan börja helga hans namn. Jag kan bära hans namn med vördnad och ära genom att leva så som Jesus levde. Och det är just det här som jag menar med att den här bönen, Fader vår, där vi vänder oss till Fadern, den är i grund och botten en bön om att vi ska bli förändrade. Det kommer också delar som handlar om under och mirakel som vi ber att Gud ska göra i våra liv. Men det är en interaktion, det är en kommunikation mellan oss och Gud och andra människor. Och i den här situationen så ber vi för Herrens ära, att hans namn ska helgas. Men uppfyllelsen, svaret på den här bönen, kommer genom att vi själva uppfyller den. Och du kanske har upplevt det där någon gång, att man, du har bett för en vän som har det svårt till exempel. Och sättet som Gud svarar på den här bönen på är genom att du får vara bönesvaret. Att du får vara den som i den här situationen då hjälper din vän till exempel. Och det tror jag är svaret här också. Att du kan bära Guds namn i helighet här på jorden. Det är svaret på bönen, att vi bär hans namn, att vi inte missbrukar eller vanärar namnet, att vi visar genom våra liv vad det betyder att älska honom, att tillhöra honom. Och innan jag avslutar det här programmet så, och vi ska lyssna till en sång, så vill jag bara ge tips om en bok. Om du tycker att det här med att bära Guds namn är intressant, det kanske är första gången du hör om det och den här tolkningen, och om du vill tränga lite djupare in i ett studium av budordet som handlar om att inte missbruka Herrens namn, så vill jag rekommendera en bok som är skriven av amerikanen Carmen Joy Imes. Den heter Bearing God's Name och den är på engelska. Den finns inte på svenska så vitt jag vet, men den finns på spanska om du tycker att det är lättare. Där heter den Portadores de su nombre. Och du kan hitta den på Amazon på internet. Och den vill jag verkligen rekommendera. Den har hjälpt mig i alla fall väldigt mycket. Men det var allt för den här gången. Gud välsigna dig. Vi ska alldeles strax lyssna på en sång. Det är Jesu namn, det skönaste jag vet, som Robin Widén och Mikael Eliasson sjunger tillsammans med församlingen. En inspelning. Men jag ska bara nämna att du har lyssnat på Maranata podcast. Jag heter Paulus Eliasson. Det här programmet är också sänt i närradio i Stockholm och Örebro. Och du kan komma i kontakt med Maranata via e-post info@maranata.se eller telefon 070 201 60 20. Sprid Guds välsignelse till alla och på återhörande. Jesu namn, det skönaste jag vet. Andens namn.